Innan vi drar igång veckans avsnitt så har jag ett viktigt meddelande till alla våra lyssnare där ute. Detta är ju som bekant avsnitt nummer 10 av denna säsong 2. Totalt sett avsnitt nummer 18 sedan poddens start. Men sanningen är att Hedman och Hedén, en beroendepodd, redan nu är i startgruppen för att banda ytterligare 10 nya avsnitt. Gäster är bokade och vi vill ju verkligen köra en sväng till med den här podden. Vi tycker det är så kul och responsen har varit otrolig. Men vi behöver er hjälp. För att göra det här möjligt så efterlyser vi nu en ny sponsor till podden. Vill du eller ditt företag vara med och hjälpa oss att fortsätta försöka sprida hopp, sprida kunskap om beroende, krossa tabun kring den här sjukdomen och hjälpa människor där ute? Ja, i sådana fall ska ni hojta till nemoidén@gmail.com eller slänga iväg ett Instagram DM till mig eller Magnus. Så tar vi det därifrån. Podden har väldigt bra lyssning. Det är mycket goodwill att som företag synas i sådana här sammanhang. Och vi kan erbjuda mycket förmånliga priser. Hoppas vi hör ifrån er. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
För att vara så lite och sjunga 3 minuter så var det en jävla massa presskonferenser. Så stod vi runt, så här, runt bord, va? De olika deltagarna, och så kom de runt och frågade så här: ja, hur laddar ni upp inför ert framträdande? Då säger Claes Malmberg: ja, vi onanerade till en Bruce Springsteen-CD. Då låg Johan Rabeus på golvet i paroxysmus.
Varmt, varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Ja, jag heter Nemo Hedén och med oss har vi som vanligt den fantastiska Magnus Hedman.
Här är jag. Hur mår du?
Jo, men jag känner mig vid gott mod. Haft en morgon med mys med min stora flicka. Lämnade henne på förskolan. Fick svar på lite mejl, sen så spelade jag paddel och nu sitter jag här.
Skönt.
Vilken jävla dag. Mm. Och du då?
Jag har också försökt att svara på mycket mejl. Grejen är att jag måste stänga av min lur när jag ska ta hand om mitt adminjobb som jag har i mina bolag. Liksom, för det är för svårt att hinna med annars. Mm. Sen har jag reflekterat faktiskt över en sak. Det är ju coronatider som vi vet. Det är många människor som inte får göra det de vill och som man är van vid och sådär. Jag tycker att mejlskörden, meddelandeskörden har ökat med folk som mår dåligt. Mm. Jag tycker att det har ökat med folk som har börjat dricka mycket mer. Som har hört av sig till mig, till oss, om det. Och jag skulle vilja skicka med dem en sak, att corona kommer inte vara för evigt. Så är det. Och försök inte lösa det själv. Försök inte sitta hemma och liksom börja självömka och tycka att livet är för jävligt och sådär, utan gör någonting åt saken. Ta en promenad bara, bryt tillstånd liksom. För att bara sitta och fortsätta tycka allting är så dåligt, då kommer jag tycka att det inte finns någonting som ger mig ljus i vardagen. Små enkla grejer bara nu, inte för de som liksom är beroende, men de som känner att de inte ser något ljus. Mm. Det finns, men ibland behöver vi skapa någon form av liksom bättre tillvaro själva utan att göra så jättemycket också. Mm. Så bryt mönster.
Bra sagt. Och idag har vi med oss, idag är det pirrigt.
Idag är det stort.
Ja, idag är det stort.
Ja, det är det.
Vi har en legendar i studion. Mm. Vad har du för relation till dagens gäst?
Och den är faktiskt, jag har ju sett honom, följt honom många, många år. Han är fast rotad i mig. Jag tittar alltid när jag vet att han är med på tv. Jag lyssnar alltid när han ska sjunga. Och en grej som har liksom blivit lite större för mig så här på sista tiden, det är när jag såg ett klipp på YouTube. Mm-hmm. När han fick Celine Dion att häpna.
Just det.
Ja. Det är inte många som har fått det, kan jag lova dig.
Ja, det är ett klassiskt klipp alltså. Ja.
Men sen också den här multitalented, att både kunna skådespela och sjunga och vara den personen han är. Det är nära att ha dem här. Mm. Du då?
Nej, men jag gillar honom mycket. Jag har lyssnat mycket på honom och som sagt, det är ju en människa
Jag märkte det när jag hade honom i min andra podd. Det var drygt 3-4 år sedan. Och jag kommer ihåg att när jag satt i samma rum som honom så hade han sån enorm pondus. Mm. Han var en sån man lyssnade på och man ville höra hans historier. Mm. Så det känns ju superfint att ha honom här.
Och det där med pondus, och att det kommer ju ofta, för han tillhör ändå gamla gardet. Mm. Vi ska inte säga att han är gammal, men han tillhör gamla gardet. Och pondusen kommer av att det är liksom inte så jäkla, det är inte så tillknäppt, det är inte så, man krånglar inte till det, man säger vad man tycker, och så kör man liksom. Mm. Och så är de här gubbarna, de är medvetna om att alla kommer inte gilla det de gör eller det de säger. Men de kör sitt race. Mm. Så att,
och det är befriande med sådana människor.
Otroligt befriande med sådana människor.
Vi plockar in honom.
Det gör vi absolut.
Varmt välkommen Tommy Körberg.
Då får man tacka så hemskt mycket. Tack. Kör sitt race, jag tackar. Jo, men det är ju sant. Alltså, man får vara försiktig i kurvorna bara. Mm.
Tycker du att det är svårt med hur tiderna förändras mycket att alltid vara sig själv?
Nej, att vara mig själv är inga problem. Jag blir däremot väldigt konsternerad och konfunderad kring min omvärld. Framförallt den yngre generationen som jag inte riktigt vet åt vilket håll de ska. Och det finns många fallgropar på vägen. Det vet man ju av egen erfarenhet. Men när man ser de här unga så tänker jag liksom nu. Jaha, ska de ge sig in på börsen? Det blir liksom sån här ekonomiäventyr. Och jag ser på... Alltså, vad hittar de här människorna på de här programmen? Vad heter det?
Paradise Hotel.
Nej, ja, det ska vi inte ta om. Då blir jag ju mörkare. Jag är även Big Brother, jag förstår ingenting. Nej, men det här med... vad fan heter programmet? Alltså, nu är jag 72 år och... De som gör av med för mycket pengar.
Jaha, det är...
Lyxfällan!
Just det.
Där har vi det. Mm. Ja, vad hände med dina pengar där? Ja, det var en resa till Maldiverna. Va? Mm. Ja, men... Hade du täckning för det? Nej. Och du vet, jag tänker så här, nej men alltså, vad tar ansvaret för sig själv? Alltså självinsikt och självrespekt. Mm. Nu är det att man skaffar sig kunskap så här va, via en skärm. I skolan, när jag gick i skolan, då lärde man sig från en bok. Man läste in och då satt det kvar. Det här liksom, puff, så är det borta. Mm. Det saknar lite grann, att det djupare kunskap är inte så respekterat på något sätt. Mm.
Visste du, Magnus, att för drygt 6-7 år sedan när jag var som längst ner i mitt missbruk, när allt var kaos, så fick jag faktiskt frågan om att vara med i en kändisversion av Lyxfällan.
Oj.
Jag är så glad att jag sa nej till det. För att faktum är att jag tänkte säga ja, för att mitt liv var så jävla miserabelt då, att det var ändå någon slags uppmärksamhet. Så för mig var det någonting. Jag bara, lite bekräftelse, lite airtime. Mm. Så jag tänkte så här, det här kanske är någonting. Men mina föräldrar och mina vänner bara, du kan inte göra det. Du kan inte göra det. Jag bara, okej, jag gör inte det då. Mm. Jag är glad för det idag, kan jag säga.
Jag förstår det. Eller så hade det hjälpt dig då, men du hade kanske inte varit så mottaglig för hjälpen då heller.
Nej, jag var ganska insnöad på substanser just då. Mm. Ja. Mm. Och det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt. Vi ska prata om beroende, och vi ska prata om alkohol och droger, och vi ska prata om din resa, Tommy.
Ja.
Hur känner du inför att prata om det här? Alltså,
ja. Jag gör det inte. Jag tycker det är så färdigtjatat på något sätt. Men jag är ju en high-seeking sensation personality, tror jag att de kallar det inom psykologi. Och tämligen gränslös. Jag har ju ADHD också. Eller har jag haft hela livet, fast man diagnostiserade aldrig det när man var liten. Man var bara stökig parvel. Mm. Så att jag hoppade ju på allt som kunde, så att säga, som jag trodde då berika mitt inre. Fast igen, det var ingen flykt heller, utan det var bekräftelse. Ah, man kan må så här också. Det är ju så med människans, de där cellerna som sätter fart på psyket, att de är inte alltid så snälla. Och man blir väldigt lätt lurad in i det där. Och har man väl gått in och stängt dörren, så är det jävligt svårt att få upp den igen. Mm. Det var det enda jag kunde komma på. Jag började med, ja, som vanligt med, du vet, 60-talet va? Ja, det var, ja, sprit, droger, fri kärlek, vad fan är det? Fri kärlek, jag förstår inte det.
Gör du det då?
Ja, jag förstår att det Jag är freedom prison of the free, som det heter.
Mm. När kom kokainet till Sverige? Eller till,
det var väl slutet på 70-talet.
Mm. Blev det stort direkt, eller?
Ja, det blev väldigt stort öppet också.
Mm.
Man la upp på Alexandra. Upp på bordet bara med ett stort kuvert. Jaha, vad är det här? Jag ska prova så. Jaha, okej. Okay. Det är då jag drog aldrig öronen åt mig liksom. Jävlar, vad fan, kom igen.
Mm. Men hur var det, om vi går tillbaka lite och tittar bara på när du växte upp och sådär. Var du, höll du på mycket med idrott, eller var du tidig? Nej. Att det skulle vara musik och kultur, eller hur såg det ut?
Både och. Jag skulle ju prova alla idrott. Jag stod i mål i ishockey och i bandy och fotboll. Jag vet inte varför jag stod i mål, jag var ju minst. De lobbade ju över mig hela tiden. Men jag spelade högerytter, tror jag, och... Jag var på lite grann, så jag gjorde alla möjliga saker, men gjorde ingenting riktigt bra. Så att jag sen så musiken kom in väldigt tidigt. Jag brukar ju alltid säga att jag är hel när jag sjunger. Jag tror att det började redan där. Att när jag fick stå på en scen eller stå framför en mikrofon, eller jag hade ju massa hyss för mig när jag var liten. Jag tog en kudde med knappar på och så inbillade jag mig att det var dragspel och att alla skulle höra vad jag hörde. Och så där. När man är 4-5 år. Så att bekräftelsebehovet som alla artister drivs med av heter det väl. Det fanns tidigt.
Och var kom det ifrån, tror du?
Jag vet inte. Det är väldigt svårt. Jag var ju inte... Min tidiga uppfostran var ju inte riktigt så där konventionell, om man säger så. Jag blev ju bortlämnad redan efter födsel. För att min mor inte fick ha mig, för att hon inte var gift. För att min mormor var en rigid och religiös människa. Så hon var tvungen att skaffa en man innan hon fick ta hem mig. Så jag hamnade uppe i Norrland. Bjursele.
Mm.
Jag hade Skellefteå som hockeylag ett bra tag innan Djurgården kom.
Mm.
Men det här som du säger med att du kände dig hel när du sjunger, det gäller än idag, antar jag.
Ja.
Beror det på att du älskar att sjunga så mycket, eller beror det på att du får den här bekräftelsen som du pratar om då när du sjunger?
Nej, det borde och det är, jag vill ju gärna berätta en historia. Jag kan inte sjunga blajtexter till exempel. Jo, även en riktig jävla slag var väl ingen inget poetiskt toppnotering, men den var rolig. Den gav gensvar.
Och det svängde.
Ja, visst.
Ja.
Fy fan vad roligt vi hade när vi gjorde koreografi till den.
Alltså, vilket rövgäng ni var.
Ja. Tänk dig det gänget i Skellefteå en hel vecka.
Vi kan snacka en hel podd om det bara.
Ja.
Vilka var det? Ska vi säga det för lite kontext? Ja,
Johan Rabeus, Claes Malmberg, Mats Ronander och jag.
Ja.
Ja, det är ett hyfsat gäng.
Ja, det är mycket dekadens på 4 pers där.
Ja, dekadens tycker jag inte det var. Vi var väldigt alerta. Vi ställde ju upp på alla presskonferenser och sånt där. Det var ju, alltså för att vara så lite och sjunga 3 minuter, så var det en jävla massa presskonferenser när frågan ställdes: hur mår ni? Ja, det ska vi veta. En gång var det Claes Malmberg. Han såg trött ut den dagen. Och så kom det, så stod vi runt bord, va? Och de olika deltagarna, och så kom de runt och frågade så här: ja, var det någon sån här radioreporter som: ja, hej, jag är från radio. Och så här, jag vet inte fan vad det var. Men så, jag vill bara veta, hur laddar ni upp inför ert framträdande? Då säger Claes: ja, vi onanerar till en Bruce Springsteen-CD. Då låg Johan Rabeus på golvet i paroxysm.
Ja,
fruktansvärt roligt.
Ja.
Vi hade kul mitt i all uppståndelse. Vi räknade inte med att gå till final här. Alltså, hallå.
Nej.
Så det blev ju väldigt problematiskt för Johan Rabeus. För han spelade ju Norén på Stadsteatern. Så han var ju två. Han kom inte loss.
Mm.
Så han spelade första akten. Och så i pausen, ilfart till Globen och sjunga vårt inslag. Och sen tillbaka och göra andra akt.
Oh shit.
Wow. Ja.
Sjukt.
Men tillbaka lite till det där med bekräftelsebehov. Jag känner ju igen det där jätteväl. Mm. Utifrån att prestera och få den här bekräftelsen och uppskattningen och allt sånt där.
Ja,
du nämnde tidigare också att det var inte som någon flykt. Utan det var mer att aha, oh, är det så här det kan kännas?
Ja, i början var det det, men sen blev det ju ett flyktbeteende.
Ja, just det.
Eftersom man vill ju fly från det när man mådde dåligt.
Och hur
man,
kom vi dit då? Liksom? Hur gick det livet sen? Du började med musiken, du hittade den. Hur fortsatte storyn sen?
Jag bodde ju utanför Enköping och gick i skola där ett tag och sådär. Och då bodde jag på folkhögskola bland dubbelt så gamla elever som jag. Så jag lärde mig liksom att dricka whisky och att kvinnobröst var fina att titta på. Så här. Mm. Sen kom jag, bodde jag i Huddinge och gick i Hagsätra. Och då hade jag, det var inte så jävla upplyftande skola. Det var mycket knivslagsmål i kulvertröst. Sen kände jag att nej, skolan... Jag läste ryska också så att jag hamnade ett helt läsår efter i Enköping. Vi hade en rysk lärarinna. Så när jag kom till Hagsätra så blev det... Det bara tog stopp. Och då lade jag av och sen flyttade in andra hand i lägenhet på Kungsholmen. Och då började känna på lite saker. Alkohol som sen ledde till preludin var någonting man inhandlade i rör från Danmark.
Vad är det för någonting?
Amfetamin. En sorts amfetamin. Preludin. Det är samma effekt. Vad ska vi snacka om?
Men typ dåtidens ADHD-medicin typ, eller?
Ja, det kan man väl säga.
Ja. Och vart är vi tiden nu någonstans?
66, 67.
Men hade du en sån här frälst upplevelse när du fick såna där substanser i det för första gången? Var det så att du kände liksom hemma? Eller var det bara
nej, inte
fun?
Hemma, men att jag blev någon annan.
Ja.
Och det var ju trevligt att gå utanför sig själv en stund. När man, ja. Jag tror att min ADHD gjorde sig till känna då. Att jag kände mig liksom både lugn och pigg. Mm. På de där uppåt substanserna. Mm. Men så märkte jag ju efter ett tag att det här går inte bra. Jag vägde ju inte mer än 49 kilo eller något sådär. Så det är inte klokt ut. Så varje gång man gick förbi Hamburg Börs, gamla Hamburg Börs, så kom servitriserna ut och hämtade in mig för att mata mig på pyttepanna. Mm. Kom här nu Tommy! Åh, gud så smal det. Nu sitter du här, ta en öl också. Ja, det är bra för dig förstår du.
Hade din karriär börjat flyga här än?
Nej, inte riktigt. 69 var ju det året som jag egentligen slog igenom. Men gjorde min vän där. Mm. Men innan 68, Tom och Mick. Det var väl där liksom... Utelivet var ganska konstant.
Den här podden görs även denna vecka ihop med fantastiska Carrie.
Carry, alltså appen för framförallt beroende.
Ja!
Berätta, vad har hänt sedan vi började jobba med dem egentligen?
Alltså mycket! Folk har hört av sig och folk är i eld och lågor över denna revolutionerande app. För det är en revolutionerande app för alla oss inom beroendevärlden. Mm. Det är verkligen så. Mm. Och man märker att det har hjälpt väldigt många människor och att folk verkligen tar den till sig, eller hur?
Ja, och det är så enkelt. Du kan sitta hemma med luren och få massa inspiration, massa hjälp. Det finns ju inte bara communityn där med människor som delar med sig av sina liv, utan du har ju även massa övningar du kan göra och så vidare. Jag har fått jättemycket meddelande där att folk, det är många som säger att det är den bästa appen någonsin. Vad har du fått för respons?
Ja, men det är framförallt det här att många hör av sig och säger att de har fått mycket hjälp, att det är en perfekt tröskel in i beroendevärlden. För det är många som upplever att det är ett stort steg att söka någon form av hjälp. Mm. Då är ju Carrie en perfekt mellansteg kan man säga. Så ja, vi vill rikta ett stort tack till Carrie för att ni är med och gör den här podden.
Och det stavas?
Det stavas C-A-I-R-Y. Och det är helt gratis!
Tack Carrie!
Tack Carrie! När kände du att det här gick från att vara kul och spännande att bli någon annan till att det faktiskt blev lite problematiskt?
Ja, ända fram till slutet på 70.
Mm. Och vad var det som hände?
Ja, sen var det blev ju en stor härva. Och mitt namn stod väl i någons adressbok. Och så kom de hem och då hade jag prylar hemma.
Mm.
Så det var väldigt odramatiskt. Jag kände på mig också. Ja, nu, här hjälper nog. Man är i det där läget när man blir rädd för sitt eget hår och sådär. Det minsta ljud så här. Oj.
Mm.
Och då kände jag att mitt nervsystem inte är så kul. Så att när jag åkte in där så... var det ganska bra. Förutom att maten på häktet var för jävla dåligt.
Ja, du fick ett fängelsestraff då?
Ja.
Hur länge?
3 månader.
3 månader. Och det var då du sa det här klassiska citatet som blev så omskrivet. Vad var det? Det var någonting om att du hade åkt fast med ett halvt gram och sa, var det bara ett halvt? Det ska vara mer, något sånt där, eller?
Nej, det var 1 gram, men de påstod att jag hade 14 gram.
Ja, tvärtom.
Ja, tvärtom. Okay. Nej, jag hade 1 gram.
Ja. Okej, okay. Men vad hände när du kom ut efter fängelsestraffet? Fick du en tankeställare av det, eller var det bara på det igen liksom?
Nej, då gick jag ju in i någon sorts... Där jag försökte ta reda på vem jag var och vem jag är. Du vet, och jag har inte fått någon svar ännu. Mm. Nej, men jag la om livsmönstret på något sätt. Eller jag tänkte mig för innan jag kastade mig över, du vet, sån där gränslöst beteende, var jag tvungen att bromsa ganska ordentligt. Och det var svårt, det var nästan svårare än att liksom kasta sig över drogerna igen. Impuls. Man har inte så mycket konsekvenstänkande. Mm.
Framförallt inte om man har ADHD-tendenser.
Nej.
Då är det nästan ännu svårare att styra den där impulsen.
Mm.
Tog du någon hjälp då när du skulle försöka styra upp det, eller?
Nej, det var inte så vanligt med terapi och sånt där. Eller KBT tror jag.
Mm.
Det gjorde jag långt senare. Mm. Och av andra orsaker.
Du säger att du försökte hitta dig själv, söka dig själv. På vilket sätt sökte du då? Alltså på vilket sätt försökte du utforska och hitta vem du är?
Jag hittade lugn att kunna koppla av. Så Gösta Ekman och jag, vi gick på transcendental meditation.
Mm.
Det var jävligt, det var spännande. Man kom där med en nästyck och öppnade några frukter och skulle ge till sin lärare, så fick man ett mantra. Och sådär. Och så vi försökte ju verkligen. Och så gick vi och tränade på Rellos gym.
Mm.
Och vi tog i så in i helvete. Just då, jag vet inte. De kommer så här, men snälla, ni får ta det lite lugnt. Så när man står i duschen så hör man just det. Nej, men du, vad fan är det här? Då var han så jävla övertränad så han fick inte upp tvålen under armen. Så jag sa, lägg det på golvet så rullar det runt lite.
Ja, det är skitbra.
Ni körde på lite hårt där alltså, helt enkelt. Svart eller
ja, vit. Du vet, man blir så här... Ja, men vad fan, vi sätter igång nu va?
Mm. Och då ska man göra det till 100% och verkligen lite
och
maniskt kanske.
Och ni ska inte, ni har inte varit här förut, ni tar det lite lugnt. Nej, vad fan. Ja. Pressa på och körde stenhårt.
Men är det här någonting som har kännetecknat dig genom åren, att du gör sådana här försök och gör ett ryck och liksom tränar mycket tag och sådär, sen så faller du in i det andra igen, eller hur?
Nej.
Nej.
Nu går jag på rehab 2 gånger i veckan. För efter hjärtoperationen och så här. För benen har inte riktigt hajat att de är hos mig. De är hos någon annan, känns det som. Nej, jag har lagt av. Jag dricker inte. Om jag är på någon fest så kanske jag smakar. För jag är så fortfarande intresserad av vad vin och är och champagne är alltid gott. Och väldigt bra slemlösande. Men jag trillar inte dit längre. Jag har liksom lärt mig någon sorts mind over matter.
För när vi poddade sist, det var väl 3,5 år sedan kanske?
Ja.
Då var vi hemma hos dig. Och då,
ja, just det.
Då pratade du om att du hade varit nykter i drygt 6 månader.
Mm.
Då, och försökte vara nykter då. Och sen så när jag såg dig på Så mycket bättre än nu sist, så satt du och drack vin. Och då tänkte jag så här, vad har hänt med Tommy? Mm. Hur går det för honom?
Ja, men det vinet jag drack där, det var väldigt lite. Det var mest för att jag blev trött på att dricka vatten till mat. Men det gör jag hemma. Jag dricker ingenting hemma. Det gjorde jag förut. Kunde jag öppna vin när jag kom hem och så här, tömma den blixtsnabbt. 2 flaskor vin, inga problem.
Mm. Vi hoppar tillbaka dit till gymtiden när ni började och ni gick på meditation och såna här saker. Eller var det yoga? Eller
nej,
meditation.
Ja.
Just det. Sen då, vad hände sen? Jag försöker ta det lite kronologiskt så här.
Ja, det här var 76.
Ja. Och då funkade det, du kunde hålla dig från droger, alkohol och tyckte inte att du behövde det så länge du aktiverade dig med någonting annat.
Nej, det gick bra. Då var det inga droger inblandade alls. Kom senare. Så jag la ju av en gång. Och sen kom det tillbaka i slutet på 70.
Mm.
Mm. Vad var det som hände då? Hur kom det in i bilden igen?
Nolla upp.
Mm.
Det här ska du testa. Jag kommer ihåg tillfället också. Jag kommer ihåg att jag var hemma hos mig. Och det var en polare som hade... Jag ska inte säga någon namn, han är borta nu. Men det var liksom... Ja. Och det var ju bättre än vad jag någonsin kunde förstå. Jag blev lugn. Och det har vi med ADHD att göra. Mm. Men sen blev jag väldigt stissig. Alltså. Kommer ihåg när man hade tagit för mycket. För bland, när man höll på där, vet du, vi gick ju inte draget efter att få lägga upp en liten och sen bussova. Blev så enerverande lustfyllt. Så jag var tvungen att gå runt kvarteret flera varv innan jag kom ner, innan jag kunde gå hem och lägga mig. Så. Och då förstod jag att jag var illa ute. Men det tog lång tid innan jag förstod att det här måste få ett slut, annars vet jag inte hur det kommer att gå.
Och vid det här laget hade du blivit rikskändis också?
Ja.
Ja. Och hur var det då att kombinera det här levernet som blev lite destruktivare med en karriär som blomstrade i princip?
Jag hade aldrig påtänt på jobb. Aldrig. Det gick inte.
Nej.
Jag började säga kokain, det är för gitarrister. Inte för sångare.
Har du försökt någon gång?
Det går, man kan inte sjunga på. Det är fullständigt löjligt.
Har du försökt?
Nej.
Nej?
Nej, jag, alltså för mig själv, jag känner ju, jag känner ju mitt instrument. Jag vet ju precis vad som händer.
Mm. Vad händer då?
Det låter för jävligt.
Ja.
Och det hör jag ju själv. Så att jag bara, nej.
Men du lyckades hålla det ändå liksom separerat,
ja.
Så
ja, ja, ja. Det var svårt, men det var... Mm. Ja.
Hur illa blev det med kokainet när det var som värst? Och vart är vi tiden då?
Ja, då är vi strax före jag åkte dit. Eller var hela den här härvan. 79...
Mm, men 79, jag tycker du sa det tidigare, 79, slutet,
ja,
70-talet.
Ja, 79 och 80. Jag satt inne då, 81.
Mm.
Men det var ju en nyttig period. Läste mycket sån här hjälp till självhjälp och sånt där. Karen Horney. Och läste biografier kring folk som hade där farit illa och försökte hitta liksom jämförelsepunkter.
Mm.
Och det fanns många.
Har din inställning till nykterhet och tankar kring det förändrats genom åren, eller har den varit ganska sig lik?
Jag förstår att människor vill dricka för att må lite bättre, men man måste vara jävligt vaksam på de signalerna när toppen nås för fort och när det börjar dala väldigt blixtsnabbt. Men jag tror att det där är, alkoholterapi finns ju nu, ganska stor utbredning på. Man ska lära sig vad alkohol är, tror jag. För då förstår man liksom att ja, det är ett gift. Och nu när jag har opererat mig så där, jag ska ju inte dricka i samma utsträckning som jag gjorde tidigare. Men jag säger ju inte nej till glas vitt.
Du opererade hjärtat i somras?
Mm, ja.
Vad var det som hände?
Streptokocker ner och checka upp 2 klaffar. Och sen tog sig ner i själva hjärtat, alltså, i den här väggen mellan. Alltså, jag kan ju inte det, jag är inte kardiolog.
Hur illa var det?
Ja, det var väldigt illa. Det var väldigt nära att jag strök med.
Usch.
Ja.
Var du rädd?
Nej, jag är för dum för att bli rädd på sånt där. Jag blir bara bestämd och envis och tänkte, vad fan är det här för något jävla dumheter? Jag var nog ganska nervös. Men jag blir så oerhört för personalen enerverande nyfiken på vad ska den vara till? Vad ska den göra nu då? Och ner i halsen, okej. Okay. Så att jag blev överrumplad av hur skicklig vår sjukvård är. Alltså, den här thoraxavdelningen på Karolinska är ju världsbäst, skulle jag vilja säga. De hade stenkoll. Och det var jag oerhört tacksam för. Så man får hänga med ett tag till.
Och sen berättade du också att du fick det är som att programmera om och börja liksom funka och gå och sådana saker också.
Ja, mina ben var ju... Muskler är ju färskvara. De stack, jag låg ju 4 dygn i respirator så att de vaknade upp ur där, vet du, och gjorde ont svin i helvete överallt. Och de skulle flytta på mig och jag skrek och jag skällde på den stackars personalen.
Mm.
Ge fan i mina ben! Och du vet, man kunde inte göra någonting. Och så hade man ju nästan cykelslang ner genom näsan ner för de sondmatade och så. Jag var en grinig jävel, tror jag. Så att jag ber om ursäkt till personalen på Karolinska. Om jag strödde okvädingsord runt mig, vilket jag naturligtvis gjorde.
Men du var inte rädd, men var din fru rädd?
Ja, hon var nog räddare än jag.
Mm.
Ja, det var omtumlande på många sätt.
Vad härligt att det gick så bra.
Ja.
Du ser fräsch ut idag.
Ja, tack.
Väldigt fräsch.
Tack, ja. Jo då, det är bara det att jag kan inte gå längre promenader för att då benen inte... Jag går ju på gymmet och lägger på vikt så mycket jag kan. Inte, jag kör inte lika hårt som Gösta.
Inte som du och Gösta.
Nej.
Men på tal om anhöriga och folk omkring dig, om vi ska backa bandet lite igen då, tills det här, till det lite stökiga 70- och 80-talet där. Var det folk omkring dig som noterade att du hade ett ganska hårt levande, någon agent eller så? Eller var det mest så att folk brydde sig inte så länge du levererade på scenen? Eller hur funkar sånt där?
Nej, det var ingen som märkte något. Nej. Vad jag i alla fall vet. Nej. Kanske någon, men det var ingen som sa någonting till mig. Du kanske ska ta... Så, nej.
Men hamnade du i det läget där du började sitta liksom mer och mer ensam? Eller var det alltid förenat med fest? Eller?
Nej, jag var ensam.
Det var ensam?
För det här är för jag ville inte visa för mycket. Liksom. Någon fest kanske det var.
Men för det är ju en stor del av det vi pratar om i den här podden. Just att det är, man sitter hemma och drar partydroger själv. Ensam.
Ja, då är det illa.
Man drar ju sig mer och mer från, ofta från andra, för att man ska få vara ensam med sin bästis, om det är nu drogen eller alkohol, eller vad det kan vara för någonting. Men det känner du också att du
har. Ja. Det är ju som att ge upp en älskarinna.
Varför tror du att du blev, att du hamnade ensam? Var det av
pannor? Nej, det var ja, dels noja för att jag ville inte att någon skulle se. Och så tyckte jag att jag hade så mycket att göra hemma. Och så trodde jag att jag blev mycket mer intellektuell och allt möjligt.
Det tror alla.
Ja.
Mer kreativ. Skriva jag bättre kreativ. Texter. Och,
ja. Det är sån skam att man är så lätt lurad.
Ja. Det är ju ett självbedrägeri av rang det där.
Ja. Ja, men... vill man få Gud att skratta, berätta om dina planer.
Ja. Ja. Det där känner man ju igen väldigt väl. Festen blev ju väldigt exklusiv till slut med tanke på att man satt där ensam.
Ja, det var väl någon man försökte dra med sig, du vet, någon gång sådär. Jag var inte så förtjust i de här stora festerna, du vet, sådär. Mycket folk, hej, kul, vad gör du, blablabla, sådär. Det var inte riktigt min melodi, så att jag tyckte att det var mindre sällskap.
Vad hände sen då när vi kommer in i 90-talet? Hur såg din relation ut till alkohol och droger då?
Ja, då var det mest alkohol. Och det pendlade mellan att jag drack väldigt mycket och blev förändrad därav. Mm. Man blir ju väldigt personlighetsförändrad av alkohol. Alltså, det kommer upp saker ur ens djupaste mörker som inte ska vara där.
Hur såg den här personlighetsförändringen ut för dig?
Jag blev sint, som det heter på norsk. Hittar alltid någonting att bli förbannad på. Jag tror alla har liksom någon sorts inneboende ilska som man inte vet vad man ska ta vägen med. Men som man då dämmer upp. Och sen får man väl ta ut den när man ligger i bassängen och simmar. Eller man springer i skogen. Eller.
Men kunde du se det här själv? Eller var det någonting som din omgivning sa till dig?
Nej, jag kunde se det själv.
Var det speciella tillfällen eller när speciella saker hände i ditt liv som du tog till mer alkohol? Eller vad var det som gjorde att det blev...
Det var... Jag tror att det var, om det var någon motgång. Om det kom någonting som kändes som en motgång eller ett allmänt det känns tröstlöst hela tillvaron, så här, egentligen ganska bortskämt liksom. Nej, jag måste pigga upp mig. Det var liksom en sån känsla, va?
En flykt från känslor.
Det var tristess, tror jag. Det var ganska lyxig tillvägagångssätt. Ja, roligare än så här blir det inte. Tänker man sen så liksom tok. Rulla ihop en hundring.
För vi pratar ju mycket om just att man flyr, vi är beroende, vi flyr våra känslor, vi flyr verkligheten, vi kan inte hantera våra känsloliv och vi tar till en substans som tar bort oss från verkligheten.
Ja, i alla fall kapar uddarna.
Men det känner du igen.
Taggigheten försvinner, Och så förstår man ju inte att det är drogen som har skapat taggigheten.
Nej, det är
så, och så går det runt.
Ett moment 22 det där.
Ja, det är verkligen.
Det kan jag tänka på med vissa diagnoser, att många människor gör utredningar och pratar om att de är bipolära och sådär efter många år av missbruk. Och då kan jag tänka mig, jag kan ju inte det här, jag är ingen läkare liksom, men jag tänker att om man knarkar väldigt hårt i många år så är det ganska klart att det blir, alltså att ens beteende börjar likna olika diagnoser. För det fuckar ju hjärnan så jävla hårt liksom. Det är också därför kanske man ska ha varit clean ganska länge för att få göra utredningar. Eller hur, Magnus? Inte så?
Ja, jag är diagnostiserad ADHD och bipolär 2. Ja. När jag kom till behandlingshemmet för 3,5 år sedan så berättade en av terapeuterna där just bipolär 2 och beroendesjukdomen, hur du egentligen bara kan nästan fläta ihop så otroligt mycket av symptomen på det. Då åt jag ju medicin Lamictal varje dag. Mm. Sen 1,5 år nästan tillbaka så äter jag ingen medicin. Jag har inte haft något skov, om vi nu kallar det för det, överhuvudtaget. Mm. Vilket också ger ju, som du säger, att det är nog rätt bra att man är nykter. För när man går till en doktor och ska vill ha, bli diagnostiserad, så var ju mitt mål egentligen bara att få mer ADHD-medicin. Mm. Mm. Få fler insomningstabletter, för att jag sa att jag sov dåligt. Så jag ger ju inte doktorn rätt förutsättningar för att säkerställa en diagnos heller.
Mm, nej.
Men jag blev diagnostiserad med bipolär 2, vilket var för mig en befrielse, för då kunde jag ta ännu mer droger och självömka ännu mer.
Det är det jag menar. Alltså, många år av knarkande skapar ju mönster som liknar de diagnoserna. Mm, så det känns liksom, det kan inte bli riktigt ärlig bedömning på något sätt.
Nej.
Det finns ju många, alltså jag kommer inte nämna några namn, men många stora svenska skådisar, eller en, jag tänker särskilt på en, som jag vet har gått en utredning och fått en bipolär diagnos. Och hans läkare sa till honom, nej men du är inte alkoholist och narkoman, du har bara bipolär diagnosen. Och då gick han ju ut och provade att dricka och knarka igen, och så gick det åt helvete liksom.
Ja.
Men en sån läkare, vart ligger ansvaret då liksom? Det är också svårt.
Så. De kan ju bara gå på det de ser och hör och får till sig som doktor och läkare.
Så är det.
Och det är väl inte vida känt att en beroende person är ärlig, precis.
Nej.
Så att, det är lite no-win situation för en doktor i det läget.
Jag träffar en sån här människa som är specialist på just ADHD. Jag får inte lov att säga namnet till någon. Så men så fort jag kom in i rummet så, ja, det är klart. Hon såg på min kroppshållning att jag hade, eller hade haft det länge, men lärt mig att umgås med det på rätt sätt. Eller ja, rätt. Jag behövde ingen behandling. För jag tänkte ju också så, ja, men då kan jag kanske få lite kul saker.
Mm.
Nej, var det bara. Du har lärt dig att hantera din ADHD så väldigt bra. Du använder den i din kreativitet, så att det är nog bra med det. Mm.
Ja, det är ju det man är lite rädd för när det gäller medicineringar också. Förutom den här beroendeaspekten. Att det ska liksom ta bort det där. Det vill man ju inte.
Nej, när medicinering på det planet, då blir man blir ju nivellerad. Va? Man kapar ju bottnar och toppar. Liksom, så att man vill inte bli liksom en grå liten mus.
Nej. Men du, om vi ska hoppa tillbaka till 90-talet och vi är på väg in i 00-talet. Du pratar om att du blir personlighetsförändrad när du dricker för mycket. Din omgivning, dina barn, flickvänner, fruar och så här. Är det någon som reagerar på det här och tycker att du ska bli nykter? Eller hur ser det där ut?
Ja, alla i min omgivning när jag dricker för mycket tycker ju inte om det. Det förstår jag ju. Det gäller ju att veta när man ska sluta. Jag har ju en sån här, eller jag lärde mig då under 90-talet att när jag satt i sällskap och så märkte jag hur jag blev berusad. Jag vet inte vad det var. Någonting bara sa mig att nej, nu ska du upp och gå. Så jag bara sa, tack för mig. Jag bara, hej hej, vi ses. Och så gick jag. Och det var liksom början till insikten att jag kanske kan kontrollera det här. Vilket man då tror att man kan. Mm. Och så gick det ganska bra. Men återfall, du vet, som jag själv valde. Man tror ju alltid att liksom återfall, då är det någon annan som har hällt in sprit.
Mm. Det är därför man ofta rättar folk som säger, jag fick återfall.
Mm. Nej, du tog ett återfall.
Exakt, det är så. Det är ingen som häller droger in i näsan på dig.
Nej.
Nej. Men det hade ju varit mysigt om det var så, när man var aktiv, om någon hällde in droger i näsan.
Men i den här perioden, Tommy, försökte du eller sökte du hjälp? Eller var allting av egen maskin? Du tyckte att du skulle klara allting själv? Eller hur?
Ja, jag har ju alltid tyckt att jag kan bäst själv. Mm. Nej, men sen har jag gått i terapi och sådär. Så att jag har fått viss form av hjälp. Men också en insikt om att man kan inte sitta hos en terapeut och älta samma saker om och om igen. Utan du måste gå djupare och göra det själv. Och sen så har jag faktiskt, jag lägger mig ner ibland och bara låter hjärnan. Det är en sorts yoga, kallas det visst för. Men jag eller sätter mig så här och så bara blundar jag. Och så låter jag tankarna flyga hejvilt. Och då kommer ju ADHD fram, för det rasar ju i huvudet på en. Eller inte rasar, men det är mycket som händer. Och då försöker jag fokusera så att det blir ett lugn. Och andningen är bra. Och så här. Ibland går det bra, ibland går det inte alls. Men då har jag, när det inte går alls, så har jag lärt mig att inte springa upp och knäcka en vinnare.
Mm.
Så jag har väl drabbats av självinsikt med åren. Det är fan, det ska ta 70 år.
Ja, men det här är ju vanligt också. Det du säger där, det du försöker göra där är ju egentligen att landa i nuet och vara i nuet.
Ja,
när man lägger sig ner eller sitter och försöker samla tankarna, koncentrera sig på sin andning och sådär, vilket vi mediterar mycket. För att vanligt för oss, både med ADHD och beroende, är ju att man är på väg någonstans hela tiden.
Ja, hela tiden på språng.
Och är man inte i det förflutna och ältar någonting där, så är man framme någonstans i framtiden och försöker fixa eller oroa sig för saker som kanske inte har hänt, eller vad det nu må vara för någonting. Och det är ju det som är en av nycklarna till att faktiskt kunna tillfrisna, är ju också att faktiskt meditera, befinna sig i nuet, vara här och nu. Och det är en av de svåraste sakerna för oss. Ja. För vi har ju oftast mycket, är man beroende och har levt ett sånt liv, då har man ju rätt mycket saker som man grämer sig för, som man har ångest för och som är jobbiga. Och då vill man ju inte ha det här lugnet, för då kommer ju ofta de till en när man inte har andra grejer att tänka på. Det är därför jag hade ju så, jag var ju tvungen att, jag kunde inte somna om inte jag hade tvn på. För det är så bara surra i skallen på mig. Utan sömnmedicin och sådär, det bara surrade. Nu, idag behöver jag inte det, men det var tydligt för mig.
Jag tar en insomnings och så läser jag.
Mm.
Och så ligger jag på den sida jag kan ligga på. Jag fick ju vatten i lungsäcken också, vet du.
Mm.
5 liter.
Oj, jävlar.
Mm. Då borrar de hål i ryggen på det, vet du. Sätter de in en slang, så får man ligga där. Så droppar ner i. Så ser man den där vätskan. Jag kunde inte, de skickade ju hem, men jag kunde inte ligga på rygg. Jag fick panik. Så ramlade jag ur sängen och kunde inte komma upp.
Är det riktigt det så du varit med?
Ja.
Är det Imovan du äter, eller?
Ja, jag har en blandning. Eller jag alternerar så här.
Mm.
För de är ganska, man kan ju bli tillvänd. Eller tillvand, vad heter det?
Man vänjer sig snabbt,
ja.
Och sen så är det svårt att somna utan dem sen.
Ja,
precis.
Det är inte så bra.
Det är lurigt.
Ja, de är beroendeframkallande på 2 sätt egentligen. Både dels den kemiska, men också den mentala. Att man tror att man måste ha någonting för att sova. Det är ju så.
Det är väl lite av din specialitet, sömnisar, va?
Inte specialitet, men jag tog ju till dem. Det gjorde jag ju. Dels för att fly verkligheten, men också för att sova såklart. Jag somnade inte så ofta på dem. Jag började med att se konstiga grejer.
Alltså käka sömnisar och inte gå och lägga sig, då blir man ju riktigt knäpp.
Mm. Ja,
ja, men det var ju ett tag man kunde, How to Bend a Mandy. Mandrax fanns någonting som heter. Jag tror att till och med Keith Richards båt heter Mandy.
Fan alltså.
How det är Barry Manilow sjunger om alltså.
How to Bend a Mandy. Då skulle man ta en mandrax, och det är sömnmedel.
Mm.
Men sen så skulle man tvinga sig själv. Och då blev det uppåt.
Mm. Det som går
med några drinkar. Ja,
hela landet runt,
det är förbjudet liksom. Nu. Ja.
Mm.
Men jag, ett tag så gick jag på någonting som heter Vesparax. Som är sånt som man söver ner fyllskallar med delirium. Och det spelar jag redorm på. Så att jag har en viss erfarenhet av. Jag kommer ihåg att skyddsombudsmannen kommer inspringande till mig i låsen och sa, du får inte ta sånt där, det går inte. Vi hade stora svärd du slogs med, vet du. Kunde slagit ihjäl vem som helst.
Har du gjort något riktigt gränslöst och som du verkligen skäms över och ångrar mycket under liksom ett drogrus på något sätt? Något som sticker ut som det tyngsta liksom?
Nej, jag har hållit mig innanför, jag kan inte säga att, alltså små dumheter, men de är ju liksom, eller så har jag trängt bort det.
Du kanske var så påverkad att du glömt det.
Ja.
Men under din aktiva karriär här, om vi tittar på droger och alkohol, Tommy, hur var det med försöken? Alltså, när du försökte, hur många gånger har du försökt att sluta och börjat igen? Och, alltså, hur har du den resan varit? Och vad skulle du säga till dem som sitter här och lyssnar som har ett problem? Och vill försöka lösa det själva. Vad har du för tips och råd till dem utifrån hur ditt liv
är? Ifrågasätta sig själva, så blir ditt liv bättre av det här. Av att du tar artificiella medel. Försök hitta liksom andra kanaler. Hitta ett intresse. Distrahera dig själv med kloka saker. Ja, beroende på vad man är intresserad av. Börja läsa. Det var räddningen för mig när jag satt inne då. Att läste som fan. Och sen att inte ta sig själv på sånt jävla allvar. Jag tror det är viktigt att skaka av sig olägenheterna som man känner att man kanske har sagt något dumt eller något sådär. Ja, men du har gjort det. Så det är bara acceptans i det. Det är viktigt att veta. Men jag är en beroende människa. Och då måste jag behandla. Jag måste se till att jag får möjlighet att leva med det här och fixa det. Utan att behöva medicinera mig till någon annan. Man blir ju lite avtrubbad av medicinering, hur man använder på det. Men man kanske inte behöver veta allt, kunna allt och vara längst fram hela tiden. Jag tror det är en sån drivkraft sen barndomen som har gjort att jag ska jävla närma visa dem och så här. Sitter långt där inne.
Prestation istället för person, det är någonting som vi pratar väldigt ofta om. Och som man hör väldigt ofta också, att det är den här med prestationen och maniska. Att hela tiden liksom vara på topp och vara bättre än någon annan. Få den uppmärksamheten, gå i bräschen. Det är så signifikativt tycker jag.
Ja,
och något som du är inne på också där med att man måste kunna ha lite distans till sin historia.
Ja.
Lite acceptans för det skiten man har gjort, för att det har liksom hänt och det är något som vi pratar om mycket Magnus i tolvstegsvärlden, att vi måste kunna skratta åt det gamla. Visst, vi ska ta ansvar för det vi har gjort och gottgöra och försöka liksom bli bättre människor, men när det har gått en bit och när man har tillfrisknat, då måste man kunna försöka ha lite distans till det också.
Jo, men det är ju ett bevis på att man är tillfrisknande om man kan skratta åt saker också såklart, men det är ju en resa dit. Såklart, det är ju en resa dit. Och utifrån att man skadar många andra, att gottgöra människor är ju ingenting som är superenkelt i början.
Nej.
Man kan ju börja med ett förlåt, vilket ju oftast är ganska svårt att säga även det.
Eller så har vi använt det ordet så många gånger
att
det ska aldrig hända igen.
Det sa ju faktiskt min mamma till mig när jag gottgjorde henne. Hon sa så här: inga mer ord, Nemo. Handling.
Precis. Om vi tittar på din omgivning då, Tommy, under de här åren. Hade de kunnat gjort någonting annorlunda för att få dig på rätt köl tidigare, tror du?
Nej. Jag var så fast övertygad om att jag visste precis vad jag gjorde. Hela tiden. Viss form av hybris och taskigt omdöme, kanske.
Och inte vilja skiljas från bästisen?
Nej. Nej, att kunna ha den möjligheten när tråkigheten satt in. Men nu behöver inte det, känner jag.
Den här podden görs i samarbete med The House Stockholm Berlin. Magnus, hur skulle det funka om jag sökte vård hos The House Stockholm Berlin?
Efter att du har fått kontakt med dem då, så åker du och träffar Robert Boman. Där du... för att berätta din situation, hur det ser ut. Utefter det så gör han upp en gemensam plan som funkar för dig med jobb och familj och så vidare. Sen går du dit antingen flera gånger i veckan eller någon gång i veckan. Men jag kan tänka mig i början att det är flera gånger i veckan. Du har dina sessions, terapisessions, går igenom programmet. Och sen fylls du med nya grejer. De kommer ju också ge dig tips under resans gång att nu kanske det är bra för dig att vi börjar lägga till lite fysisk aktivitet. Och det kan vara promenader, det behöver inte vara gym och sånt där. Så det är ett väldigt helhetstänk kring det. För att behandlingen, tillfrisknandet, är ju för att du ska kunna ta dig ut i livet och leva ett bättre liv, ett fungerande liv. Så de försöker ju addera till saker under resans gång. Det som händer är att du väldigt snabbt kommer att börja må bättre. Du kommer inte förstå hur det funkar. Men det är ju lite så tillfrisknandet går till. Att man har inte liksom facit hela tiden kring varför jag mår bättre. Du blir ren snabbt och du slipper vara ensam. Du har hela tiden proffs att vända dig till dygnet runt.
Och om man vill kontakta The House så kan man göra det, eller hur?
Ja, absolut. sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House för att ni gör den här podden ihop med oss. Men när hände det då? När kom du till insikten och känslan om att du faktiskt kanske borde vara nykter för att må som bäst och inte göra dumma saker och allt sånt där? Liksom, eller?
Ja, det är långt in. Ja, sen jag träffade min fru.
Hon är fantastisk, jag måste säga det.
Ja.
Hon är verkligen det. Alltså, man blir så jävla glad av att snacka med henne.
Ja.
Hon är härlig alltså. Ja.
Hur länge har ni varit gifta?
Sen 2002. Mm. Sen har jag gjort några alkoholresor efter det. Men de kommer jag ihåg. Och de kommer hon ihåg också. Så att vi har det liksom i ryggsäcken.
Har hon varit nära på att lämna dig på grund av alkoholen?
Ja, hon har ju ställt ultimatum. Då har jag ju skärpt mig. Mm. Sen har vi språket någon gång, men inte på något allvarligt sätt.
För att ja, det känns som att din inställning till det har förändrats lite. Om vi ska gå tillbaka till det här, vår förra podd, att du då hade varit nykter i 6 månader. Och då var det lite så här, jag kommer ihåg det när jag intervjuade dig. Och då var det lite så här, ja men jag ska nog vara nykter, det är nog bäst. Så där. Och sen så nu idag när vi pratar, då är det lite mer så här, ja men ett glas vin spelar ingen roll. Vad har förändrats sen dess, tror du?
Att jag har större respekt för vad alkohol gör för någonting. Och att jag blir inte berusad längre. Jag kan känna liksom, och så har jag ju min operation, jag måste vara försiktig. Så jag tar några glas och så känner jag, nej, det är bra. Det fanns någon medicin man kunde ta också. Vad fan heter den?
Det finns flera mediciner.
Nej, men du vet, man tar en sån där innan man går ut. Så dricker man 2 glas
vin. Att du inte ska dricka, ja.
Ja, sen,
ja, vad är det den heter?
Det finns ju Antabus, den klassiska.
Ja, nej, men den, det är ju
men det finns också en ny, som jag tror du menar, att en lite nyare variant som gör att man inte får något rus av det. Det är med det, att det liksom händer ingenting när man dricker.
Nej, det här är att efter 2 glas så vill du inte ha mer. Du vill ha vatten.
Jaha.
Men är det så här, när du dricker idag, är det så här att din fru kan vara så här, är det en bra idé verkligen?
Ja, hon är ju rädd nu efter operationen, så är hon ju rädd att det är ett gift som går in i hjärtat och sånt där.
Mm.
Vilket jag kan i och för sig tycka är lite överdrivet, eftersom jag känner ju själv vad som händer när vinet... Så jag har varit på middagar och druckit vin och sådär, och så är det inget. Förr var det så att jag måste börja slå... När liksom konsonanterna försvinner. Då är det dags att... Jag måste gå hem. Så att det är ju att jag har fått mer insikt och respekt för.
Mm. Får man fråga när du senast använde kokain?
Det kommer jag inte ens ihåg. 25 år sedan kanske.
Mm.
Och då kände jag direkt det här lila... Den purple taste. Att nej, det här har jag vuxit ifrån. Vad är det här för trams?
Mm.
Så vart jag reagerade så. Jag fick ingen som helst längtan.
Hur ser framtiden ut då? Både för dig, jag tänker karriärsmässigt och sådär. Och dina tankar om hur du ska förhålla dig till alkoholen och så.
Ja, jag börjar med heroin nästa vecka.
Härligt. Nej. Grattis. Kul.
Jag är så gammal nu så jag kan... Jag kan... Ta vad fan jag vill.
Du är någon sån som hade kunnat resonera så om du var själv, eller hur?
Ja. Kanske man ska prova. Ja.
Kanske borde skilja mig för att testa allt ändå.
Nej, fy fan. Nej, framöver nu. Nu ska jag bara försöka få ordning på mitt instrument. För jag har ju inte sjungit på länge. Och jag prövar att sjunga. Jag blir hes väldigt fort. Så jag går hos en sån här foniatiker, heter det.
Mm.
Som filmar mina stämband när jag liksom låter. Va? Så ser han att ja, det är kanske ett litet blodkärl som inte ska vara där. Det kan du sjunga bort. Jag måste ju stå och låta hemma. Va? Det hör ju hela huset. Nej, men nu ska jag få igång instrumentet och få igång benen och sånt där. Och jag känner att jag är på god väg. Men det tar jävligt lång tid. Så borsta tänderna. För streptokockerna kom från en tand.
Ja, det var så.
Ja, så man ska vara försiktig med sig själv på alla sätt.
Ja, men det handlar lite för dig om att träna, komma tillbaka både med instrument och kropp och ben och allting, vad det är för någonting.
Mm.
Och då är ju inte alkohol den bästa polen i den processen såklart.
Det blir ju alltid lite speciella samtal, Magnus, när vi har gäster som inte är helt nyktra. Mm. Det blir ett annat slags samtal, men jag tycker att det var väldigt intressant idag att få höra om Tommys liv, historia, hans relation till substanserna inom åren.
Ja, det man kan ta med sig tydligt tycker jag är att det visar ju att när man väl är aktiv och om man använder det på ett sätt som inte är sunt, men nu pratar vi alkohol till exempel, så går det inte bra.
Nej.
Man hamnar i situationer i livet som man måste ta sig ur och som blir skitjobbiga, vilket ofta leder till att man använder mer istället för att sluta.
Och man blir ofta ensam. Som du. Du satt ensam och...
Fast jag gillar ju att vara ensam.
Ja.
Det är ju det, va? Ja. Mm. Och jag vet ju inte, men jag har tyckt om att vara ensam ända sedan barn. Jag var ensam, bodde hos morföräldrar. Du vet, ensam. Mm.
Har du alltid känt att du sticker ut, att du är annorlunda? Mot,
nej, inte så, men jag har inget behov av stort umgänge. Mm. Jag tycker jag kan åka ut till landet, sitta ensam. Tända en brasa, bara ta en öl på terrassen och titta ut över vattnet. Och sitta och filosofera.
Mm. Och det här är ju också en generationsfråga. Mm. Som vi pratar om också. Det finns väldigt mycket hjälp att tillgå idag. Det pratas mer om det. Vi försöker dra vårt strå till stacken genom att ha en podd om det. Och det pratas mycket om tolvstegsgemenskaper och så vidare och så vidare. Och hoppas jag att det blir mer. Det är tydligt att det idag är en sjukdom, beroende sjukdomen. Det var väl ingenting man pratade om, kan jag tänka mig, på 60-talet.
Att det skulle vara en sjukdom? Ja. Nej, mer ett tillstånd.
Mm. Tillstånd, karaktär.
Ja. Mm. Nu är det så här, jag äter ju massa mediciner då för hjärtat och äter också vätskedrivande, vilket gör att jag är fruktansvärt kissnödig.
Och vet du att vi är faktiskt i princip klara. Det vi har är...
The House svarar! Varmt välkommen tillbaka, Robert.
Tack så mycket.
Hur har du haft det sen vi sågs förra veckan?
Det har varit fint. Mm. Ja. Hur har ni haft det?
Ja, vi har haft det ganska bra.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Dagens fråga handlar om vår nästa generation. Det är många föräldrar som har hört av sig. Jag valde ut just en fråga och den lyder så här. Hej, jag har en son som är 17 år gammal. Han har varit på Maria Ungdom, socialtjänst. Vi har försökt allt och försökt att stänga in honom, men det funkar inte. Så fort han är ute med sina kompisar så tar han droger. Vad ska vi göra? Hälsar uppgiven mamma. Och nästa fråga, tar ni emot ungdomar?
Ja, två frågor. Och det här, vi har ju diskuterat det här med ungdomar vid ett tillfälle tidigare, och det är en oerhört svår situation för föräldrar när jag har ett barn som missbrukar. Och det låter ju som att de har tagit den hjälpen som finns runt omkring. Att stänga in ett barn tror ju inte jag långsiktigt är en lösning i hemmet. Och köra med utegångsförbud och så vidare. Visst, 17 räddade personen just där och då. Men jag tror ju att det ofta leder till värre situationer. Vi tar emot ungdomar, absolut. Och man kan vända sig till oss. Det finns andra ungdomsbehandlingshem också som man kan söka sig till. Och det bästa är väl att faktiskt sätta sig och ringa runt och ta kontakt och fråga vad kan vi göra och berätta lite grann om bakgrund för den här killen och försöka hitta rätt ställe helt enkelt.
Ja, då fick vi svar på det. Fint att ni också tar emot ungdomar, tycker jag.
Tack, Robert.
Tack. Stort tack, Robert och The House. Stort tack, Tommy, det här var magiskt.
Det
var
kul.
Underbart att du tog dig tiden och all lycka till nu i din rehab och jobbet med att få igång instrumentet igen.
Vi är superglada över att du tog dig tid och att du var så bjussig och ärlig om din historia.
Ja, det var bra. Ja. Men jag har inte så mycket att förlora.
Ja, vad tar vi med oss idag nu?
Men det som det väckte i mig, det här med, som Tommy pratade om, att det här med att när man hamnar i de där racen av droger så hamnar man oftast ensam. Även om om Tommy nu uttryckt att han kanske gillar det, så är det inget som jag gillade så mycket. Jag gillade det då, men i det långa loppet ledde det till att jag blev ensam hela livet liksom. Och det var inte så jävla härligt.
Nej, man ödslar ju extremt mycket tid på ingenting.
Exakt.
Att bara sitta och ta droger och dricka liksom.
Exakt. Och de här personlighetsförändringarna som man pratar om, att folkens omgivning tröttnar på att man blir arg, att man är stingslig, att man förändras helt enkelt. Och det tar jag också med mig, att slippa allt det där som Tommy pratar om är otroligt skönt.
Jag tycker att det är viktigt att poängtera, det kan vara vissa av våra lyssnare som undrar varför vi tar med Tommy i och med att han inte är då helt nykter. Men jag tycker vi gjorde det också för att visa att det är väldigt, väldigt svårt, i princip omöjligt, att lösa det själv på egen hand. Och också visa hur hans liv har varit när han har varit aktiv kontra när han har varit nykter. För det är ju två helt olika personer, det är två helt olika karriärer när han har varit nykter och när han har druckit.
Mm.
Och det är ett starkt budskap tycker jag, att visa att för er människor som sitter och funderar på om det är ett problem eller inte, så är det antagligen ett problem. För att man ens ställer sig den frågan.
Mm.
Och jag tycker att Tommys karriär väldigt tydligt kan visa hur det går med sinnesförändrande substanser och hur livet och karriären går utan.
Ja, för vi har inte sagt att vi bara ska ha med folk som är helt nyktra. Vi vill ha med folk som har en relation till beroende och missbruk på något sätt. Och det har ju Tommy trots allt. Och det var ju samma sak med Ola Rapace egentligen. Han är ju heller inte helt ren idag. Men jag tänker gärna att man kan ta med sig mycket från deras respektive historier ändå.
Ja, alltså det kan låta lite tufft, men det är väl också för folk som har problem att också liksom ta till sig deras historier och faktiskt se hur man inte ska göra.
Mm.
För den delen är också väldigt viktig. Ibland är det bra att få nyanser på saker och ting. Och i det här fallet så handlar det om att, som vi tjatar om, ta hjälp. Ensam är inte starkast. Ja, men hur ser det ut då i närmsta framtiden här? Det är att jobba på rehab, jobba på instrumentet.
Rehab och jobba med instrumentet och få bena att lyda mig. Och fortsätta med min inställning till att det finns viktigare saker än alkohol.
Mm.
Jag tycker vi låter det vara slutorden.
Ja, absolut.
För idag.
Tack Magnus, tack Tommy.
Tack Nemo. Och tack ni alla som har lyssnat. Ha det fantastiskt.
Hej då!
Hej då!
Hej!